Steve Angelos låt Darkness in Me. Vad tycker du om den då, med bara ett stillsamt regn?
Regn tycker jag alltid har en bra effekt i låtar, oavsett om det är, om man då kräddar naturen, men det kanske man ju borde göra lite mer. Regndroppar i vanligt fall, många säger att det är stillsamt och härligt. Jag tycker det är enerverande, för att regndroppar inte regnar i takt. Så att när regn är med i musik och produceras i musik och blir taktfullt, då blir det väldigt, väldigt snyggt.
Så den som alltså skriver Nature med versaler hittar till Featuring Nature-listan på streamingtjänsterna. Royalty-pengarna, de går till naturen, säger de som står bakom. Sounds Right, FN-stött, till exempel för att främja biologisk mångfald. Det var Kulturkollen med Tina Mirafsson och Anna-Karin Ivarsson.
Om knappa 2 timmar, 5 i 2, hör vi Kulturnytt. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan slår 12.
Fråga mot natten. O, ni hårdhjärtade, ohörsamma, ni som vrider och vänder på orden, som vägrar att lyssna. Ni försmådde den levandes stämma, det levande vattnet. Vattnet er broder begärde vid er dörr. Men även det hårdaste hjärta kan våndas i torkan, cisternen fyllas på nytt, intalar sig hjärtat, tyngt av tröttheten. Men barmhärtigheten sinar, den svåra tillitens brunnar sinar med de ord som speglande källan en gång lärde oss frid.
Thank you. Idag för 100 år sedan föddes poeten och översättaren Östen Sjöstrand i Göteborg. Han debuterade som poet 1949 och efterträdde 1975 Per Lagerkvist som ledamot i Svenska Akademin. Den dikt av Östen Sjöstrand vi fick höra idag, Fråga mot natten, kommer ur hans samling De gåtfulla hindren från 1961. Och det var Christian Fex som läste. Sen hörde vi pianisten Stefan Emer som spelade Au dormant av Jules Massenet.
En ny sorts behandling har tagit steget från labb- och djurförsök till att allt mer börja testas på patienter. Det handlar om stamcellsterapi med pluripotenta stamceller. Och Parkinsons sjukdom, epilepsi och diabetes hör till det man hoppas kunna behandla på sikt. Strax i Vetenskapsradion hör du den svenska stamcellsforskaren som talar om en explosionsartad ökning av kliniska studier som visar att utvecklingen tagit ett stort kliv framåt.
Och först ska vi höra vad Studio 1 och Talkshow i P1 tar upp lite senare denna måndag eftermiddag. Varsågoda.
Idag har vi Talkshow samlat på sig ett gäng vinnare som vi tänkte presentera lite mer utförligt. Först ut, kristdemokraten Friedrich Merz som för 41 dagar sedan blev Tysklands förbundskansler. Vem är han egentligen, denna pilot och miljonär som har hittat ett sätt att bli kompis med Donald Trump? Och hur långvarig kommer han bli på sin post? Sen ska vi prata med vinnaren av tv-serien Förrädarna, komikern Kylie Abdi. Hon som lurade en annan kristdemokrat, den skickliga Sara Skyttedal, när det bara återstod några få anfådda minuter av säsongen. Vem är egentligen Abdi? Nu när hon har pengarna på banken, vill hon fortfarande bli fotbollsfru? Dessutom vinnarna bland världens dockor just nu, Labubu-dockan. På en auktion i Peking i torsdags, enbart dedikerad åt Labubus, såldes en docka som var 1,30 hög för drygt 1,5 miljoner kronor. Monsterdockorna har blivit världskändisarnas nya älsklingar, men efterfrågan är större än utbudet och smugglarna tjänar grova pengar. Inte hört om Labubus? Då är det bäst att lyssna på Talkshow i eftermiddag.
Ja, och i studie 1 så blir det liksom lite andra bullar då. Internationella atomenergiorganet IAEA har kallat till krismöte. Detta på Irans begäran ska vi säga efter attackerna mellan Israel och Iran. Och vi är nyfikna på hur Irans kärnvapenprogram faktiskt ser ut idag och om man kan stoppa utvecklingen av deras kärnvapen med bomber som Israel försöker göra. Och så sägs det ju att Trump har stoppat Israel från att döda Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei, och vi undrar också om det vad som helt enkelt kan få Irans regim på fall. Liberalernas ständiga kris också ska det handla om, och det är ju kris på flera plan. De som har pekat ut som efterträdare till Johan Persson har tydligen sagt nej nu, så vilka kandidater finns egentligen kvar och kommer valberedningen att lyckas hitta någon som kan och vill? De säger ju att det kommer ett förslag inom kort.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och här i P1 i eftermiddag efter 2, då handlade det om personlighetstester. Nu Vetenskapsradion.
De sjukdomar som går snabbast fram i länskliniken, om man tittar på sjukdomar i hjärnan, så är det Parkinson och epilepsi.
Att kunna behandla sjukdomar med hjälp av så kallade pluripotenta stamceller har tagit ett stort kliv närmare att bli verklighet.
Det är ju nästan en explosionsartad ökning av antalet kliniska studier baserade på stamceller.
Runt om i världen har de här stamcellsterapierna allt mer börjat testas på patienter. Och här i Vetenskapsradion berättar stamcellsforskaren Malin Parmar om vilket hopp det på sikt kan ge till de som lider av vissa svåra sjukdomar. Jag heter Sara Sällström och vi ska först in i Malin Parmars labb på Lunds universitet, där grundarbetet läggs för de medicinska framstegen.
Och sen så ska man då stå på den här linjen.
Ja.
Här är den smutsiga sidan, den rena sidan.
Ja.
Så då tar du skoskydd på dig när du liksom kliver över.
Just det.
Hello.
Hello.
Här inne sitter Maria Garcia i labbrock och hårnät och arbetar koncentrerat.
Hon har någon provrör här inne med vätska i.
Vi odlar ju de här ibland under ganska lång tid. Och ungefär varannan dag så måste man byta odlingsmedium på dem. Så att det alltid innehåller den näring och de substrat som cellen behöver. Så att just nu så pågår det matning av de här cellerna.
Och där sätter hon till med pipett, ja.
Nu suger hon bort det gamla mediet och så sätter hon till nytt då.
Det är lätt att förstå att det är mycket arbete som ligger bakom de forskningsresultat som har bidragit till att stamcellsterapi nu kan testas på patienter. Och tillbaka på Malin Parmars kontor får hon först förklara vad stamceller är.
En stamcell är då en cell som är omogen och delar sig väldigt mycket. Men den har också förmågan då att bilda andra celltyper. Den typen av stamceller som jag jobbar med heter pluripotenta stamceller. Och det betyder att den kan bilda, i alla fall i teorin, alla celltyper i kroppen.
Var kommer de här pluripotenta stamcellerna ifrån som många du bland annat jobbar med?
Det finns ju två typer av pluripotenta stamceller. Jag arbetar med båda, men den som vi har kliniska studier med just nu, det är embryonala stamceller. Och de kommer från överblivna fertiliserade ägg vid IVF-behandlingar. Och då kan man alltså odla de här cellerna och ta fram stamcellslinjer. Och det behöver man då inte göra för varje försök eller varje behandling, utan de här cellerna delar sig väldigt mycket, så att det finns ett antal av de här cellerna att utgå från. Den andra typen av pluripotenta stamceller är vad vi kallar inducerade pluripotenta stamceller. Och de får man genom att omprogrammera mogna celltyper i kroppen, oftast hudceller till exempel, som man då kan programmera om till pluripotenta stamceller. Och när de väl är pluripotenta stamceller så fungerar de i stort sett likadant oberoende av dess ursprung.
Är det det man hör ibland att man kallar att man backar cellen till en stamcell?
Precis, det är den här omprogrammeringen eller reprogrammeringen till pluripotenta stamceller.
2012 fick den japanske forskaren Shinya Yamanaka Nobelpris i medicin för att ha tagit fram just det här senare sättet att backa kroppens celler, till exempel hudceller, till ett mer omoget stadium och bli stamceller. Med pluripotenta stamceller har man sedan grundmaterialet för att ta fram nya celler av just den celltyp man vill. Och målet är att kunna ersätta sjuka eller felfungerande celler med friska. Till exempel insulinproducerande celler vid diabetes. Eller som i Malin Parmars fall, där hon forskar om att utveckla en stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom. För vid Parkinson förlorar hjärnan nervceller som producerar signalsubstansen dopamin.
Och vad jag gör då är att jag tar fram den typen av nervcell från stamceller och transplanterar då tillbaka till hjärnan för att ersätta de celler som har gått förlorade i sjukdomen.
Och Malin Parmar förklarar hur man kan få stamcellerna att utvecklas till just dopaminproducerande nervceller med en kemisk behandling.
Under normal utveckling så utsätts cellerna hela tiden för signalmolekyler som styr dem mot sin rätta utveckling, så att vi har massor med olika celltyper i våra kroppar, men alla härstammar ju från det fertiliserade ägget. Och de signalerna som just styr bildningen av nervceller studerar vi under utvecklingen, och sen ger vi kanske inte samma men så lika som möjligt signaler till våra stamceller när vi odlar dem.
Just det, tillsätter rätt molekyler.
Precis.
Hur ofta när det gäller stamcellsterapi kan man förvänta sig att få en hel bot, att sjukdomen försvinner? Och hur ofta kan det bli mer en pågående behandling? Eller att man behöver behandla mycket och länge?
Det beror ju helt på vilken sjukdom det är. När vi tar, om vi går tillbaka till Parkinson som då är mitt område, så är det ju inte en bot för sjukdomen fortsätter. Men tanken är att de nya cellerna i transportatet ska ersätta funktionen av de celler som gått förlorade. Så även om sjukdomen fortsätter så kommer inte symptomen att fortsätta utvecklas. Vi har skickat in en vikarie som sköter jobbet av de cellerna som inte längre finns. Men det är ju då en behandling som är, man får den en gång och sen ska den vara effektiv livet ut.
Och nu har det hänt något i forskningsfältet om att utveckla behandlingar med stamceller mot sjukdomar som till exempel Parkinson, epilepsi och diabetes. Hela fältet har under de senaste åren tagit ett stort kliv framåt. när man har gått från att använda försöksdjur till att börja testa stamcellsterapier på människor.
I vårt fall så transplanterar vi in de här cellerna, så att på neurokirurgen här i Lund så utför de då själva transplantationen. Det är en ganska lång och komplicerad process där man injicerar de här cellerna på exakt rätt plats i hjärnan. För det ska inte bara vara rätt cell, de ska också sitta på rätt ställe i hjärnan. Och det här gör man då på båda sidor av hjärnan, och man gör 5 nålstick, och sen så sätter man då i cellerna i 4 eller 8 små deposits eller pluttar. Det är en omfattande kirurgi där cellerna då implanteras i hjärnan.
Jag åker långfärdsskridskor, jag åker slalom, jag spelar paddel och så framförallt golf då.
Det här är Thomas Mattsson i en intervju i SVT i maj 2024. Drygt ett år efter att han fått nya nervceller insprutade i hjärnan för att ersätta de som försvunnit sedan han drabbats av Parkinsons sjukdom. Han är en av de 8 personer i Sverige och Storbritannien som ingår i den studie som Malin Parma jobbar med. Och i intervjun berättar han om sin egen upplevelse att få tillbaks kontrollen över kroppen igen.
Förut så gick allting segt och allting var svårt. Och Mr. P, sjukdomen, drog min nacken åt det hållet när jag skulle gå däråt. Det gör han inte längre, han finns inte där.
Men när jag frågar Malin Parmar om hur det går idag för de 8 försökspersonerna och hur de mår, så kan hon inte säga det riktigt än. För i en sån här klinisk studie får forskarna inte rapportera några resultat förrän den är avslutad och allt går att analysera på ett vetenskapligt sätt. Däremot behöver vi inte vänta särskilt länge, eftersom resultat från studien där Thomas Mattsson ingår väntas vara klara under senare delen av 2025. Och att flera liknande studier pågår parallellt kring just stamcellsterapi mot Parkinson visar enligt Malin Parmar hur mycket forskningen rör sig framåt just nu.
Så om man tar mitt fält som är Parkinson då, så har ju de första 2 studierna precis avslutats. De påbörjades för 5-6 år sedan. Och då fanns det ju de här. Nu sedan dess så har kanske 7-8 nya studier påbörjats. Så det har kommit många fler studier. Så att de första har ju nått kliniska studier och börjat få resultat. Medan många, många fler har då nått kliniska studier där vi fortfarande inväntar resultaten. Så det är ju nästan en explosionsartad ökning av antalet kliniska studier baserade på stamceller.
Vetenskapsradion rapporterade i april 2025 om resultaten från de 2 första kliniska försöken mot Parkinson som Malin Parmar hänvisar till. De skedde i USA och i Japan och var precis som hennes egen studie, så kallade fas 1-2-försök, där man testar om behandlingen är säker att använda på människor. Resultaten visade att deras behandlingar är säkra, och det gör att de forskargrupperna nu kan gå vidare till fas 3-försök, där man testar hur effektiv behandlingen är mot själva sjukdomen. Och så här ser världskartan ut just nu, enligt beräkningar i maj 2025, när det gäller antalet kliniska studier av olika sorts stamcellsterapier.
Om man tittar på var de sker i världen, så är ju USA först och störst med 52 pågående studier. Och i Kina pågår det just nu 21 studier med pluripotenta stamceller, i Japan 7. Och det pågår 1 i Sverige. Och det är just den studien som jag leder då, från Lunds universitet, som heter STEM-PD. Och där är det betydligt fler studier som har startats just de här senare åren. Man tittar till exempel att 2025 så pågår det, eller har påbörjats, 115 studier med pluripotenta stamceller. Och då kan man säga att den första skedde då 2010 när det var 1 klinisk studie, och 2011 var det 2. Så att bara de senaste 10 åren så har det skett en explosionsartad ökning av de här kliniska studierna.
Och sen 2010 så har vi gett patienter med stamcellsterapi i forskningsförsök.
I kliniska studier, precis.
Är det någonting särskilt som har gjort att allt det här kommer just nu, någon ny eller ändrad förutsättning, eller är det bara att alla har kört ett race samtidigt?
Det är ju en bra fråga. Dels är det så att det tar lång tid. Så det finns ju gemensamma, eller framsteg i hur vi tar fram stamceller, hur vi odlar stamceller, vilka ingredienser vi använder och så vidare, som gynnar alla stamcellsprojekt egentligen. Men sen har du också helt rätt i att det tar x antal år från de första forskningsfynden till man kan påbörja en klinisk studie. Och detta är ju lite speciellt just när det gäller stamceller, för att de regleras ju som ett läkemedel. Så att man går igenom samma strikta regulatoriska process som traditionella läkemedel, trots då att stamceller är vad vi brukar kalla biologiska läkemedel, eller ATMP som är en Advanced Therapy Medicinal Products. Och det finns ju ganska få av dessa, det är ju cellterapi och genterapi framförallt. Så det tar väldigt lång tid att ta dessa då genom forskning, utveckling och den regulatoriska processen fram till en klinisk studie. Och då når man ungefär samtidigt fram till sitt första mål då. Sen är det ju då såklart vissa som når först. Och den första studien med pluripotenta stamceller var ju i Japan med en behandling i ögat då. Och från det har ju alla andra lärt sig. Så att man lär sig också från andras framsteg. Så att fältet rör sig ju framåt i ungefär samma takt, och den takten är då väldigt snabb just nu.
Och snabbast framåt med flest pågående kliniska försök går det just nu med Parkinson och epilepsi när det gäller utvecklingen av stamcellsbehandlingar mot sjukdomar i hjärnan, säger stamcellsforskaren Malin Parmar.
Det är ju för att om man tar Parkinson så är det en relativt enkel sjukdom om man tittar på sjukdomar i hjärnan, för att det är en celltyp som ska ersättas på ett ställe och ganska få celler. Och det är likadant med epilepsi. Om man tar andra sjukdomar där det också utvecklas stamcellsbehandlingar för hjärnan, stroke till exempel, är ju mer komplext för att det är flera celltyper som ska ersättas. ALS är kanske bara en celltyp, men den ska ersättas på många olika ställen. Så någonstans så börjar man ju där det är enkelt och sen rör sig utåt från det. Så de här studierna som pågår nu kommer ju också sen att leda utvecklingen framåt i stamcellsbehandlingar för andra sjukdomar.
Ja, ALS är ju såklart högt på önskelistan.
Absolut. Och det är ju en sjukdom där det pågår stamcellsforskning, men där fältet inte är lika långt fram som det är för andra sjukdomar.
Men vad är det då med säkerheten som är så viktigt att undersöka i de kliniska studier som det pågår så många av nu? Vad skulle det kunna finnas för risker med att föra in nya celler i patienternas kroppar?
Ja, den största risken med den typ av stamceller vi använder, det är ju stamcellernas styrka, att de delar sig väldigt mycket, så man har en obegränsad källa till celler att använda. Men det är också dess svaghet, för att vi måste kunna kontrollera den här celldelningen och celldifferentieringen väldigt, väldigt precis. Så den största säkerhetsrisken är ju att cellerna fortsätter dela sig efter att vi har transporterat dem till hjärnan på ett sätt som skulle kunna bilda överväxter eller tumörer. Eller att man inte styr dem tillräckligt väl så de bildar helt andra typer av celler än hjärnceller i hjärnan. Så att det är det här som vi har lagt många, många års forskning på att säkerställa att det inte händer, och också gjort de här studierna som sedan har godkänts av Läkemedelsverket för att visa att den produkten vi använder, man kan ju aldrig 100% utesluta någonting, men så gott man kan i en djurmodell utesluta att de här cellerna skulle till exempel vara en risk för att bilda tumörer. Då.
Vad är den stora fördelen då med stamceller jämfört med de olika typer av medicin och läkemedel vi haft hittills?
Ja, om man då tar Parkinsons sjukdom så finns det ju bra mediciner som patienter har god effekt av under lång tid. Men de här medicinerna bygger på att man ökar dopaminhalten i hjärnan globalt, i hela hjärnan. Och det regleras inte på något sätt. Så att det leder ju till över lång tid att man får sämre effekt av sina mediciner och fler biverkningar. Sen finns det ju nu bättre sätt att leverera de här läkemedlen med pumpar och så vidare. Men det är ändå så att det är, man tillsätter någonting utan att kontrollera var eller hur mycket fullt ut. Skillnaden med cellterapi är att det är egentligen en behandling som sen då ska vara livet ut, förutsatt att det här fungerar. Och man tänker så också, jämfört med läkemedelsbehandlingar så ska man då inte få alla de här biverkningarna som man får med långtidsbehandling av de här läkemedlen. Och man bygger också då upp hjärnan, det är som regenerativ medicin kallar vi det, att man faktiskt återställer och bygger upp nervceller och nervkretsar, till skillnad från de andra behandlingarna som inte gör det idag.
Kommer alla att ha råd med det här som skulle behöva, eller kommer det bli ett av de här läkemedlen där pengarna blir kan bli ett problem?
Det är en jättebra fråga. I Sverige betalar vi inte för vår vård, så att där får väl alla eller ingen utifrån vissa principer då. Men man tror faktiskt inte att de här stamcellsbehandlingarna kommer bli speciellt dyra i framtiden. De är väldigt, väldigt dyra just nu. Men det är för att det är nya produkter för patienter. Man tror att det här kommer bli behandlingar som faktiskt inte är dyrare än de behandlingar vi har idag. Men där är vi ju inte än.
Nej, än återstår mycket forskning och en hel del tid, säger Malin Parmar, innan stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom och flera andra sjukdomar kan bli en självklar behandling inom vården. Men det är viktigare att det blir bra än att det går för fort.
Jag tror att man kan ha väldigt höga förhoppningar, men det måste få ta tid för att det måste vara säkert och det måste vara effektivt. Så att jag tror på lång sikt så kan man nog bota och behandla många sjukdomar som då inte har bot eller behandling. Men det kommer inte ske i år och det kommer inte ske nästa år, utan det tar tid att nå ut med de här behandlingarna.
Och i väntan på att allt fler resultat ska komma från de första kliniska studierna på människor så tittar forskarna i Lund framåt också mot hur stamcellsterapier skulle kunna göras ännu bättre och effektivare i framtiden. Inne i labbet, där stamcellskulturer skvalpar runt i vätska i provrör, så hittar vi Kerstin Laurin vid ett dragskåp där hon jobbar med cellerna. Hon undersöker om det går att ha en genväg att bilda nervceller direkt från kroppens redan mogna celler, istället för att först behöva backa dem till stamceller enligt Nobelpristagaren Yamanakas metod.
Så det jag jobbar med är att ta patienters egna celler, antingen hudceller eller en cell som jag har i hjärnan som heter gliaceller, och omprogrammera dem till dopaminceller. Så då försöker vi utveckla det att bli en terapi då för framtiden.
Hur går det för dig?
Alltså just nu håller jag på att avsluta ett experiment, så jag ska fixera alla mina celler och se om de har blivit dopaminceller.
Vi håller tummarna?
Ja.
Så om man då jämför med inducerade pluripotenta stamceller, så tar man hudceller och gör en stamcell och sen differentierar man den till en dopamincell. Så Kerstin kör lilla genvägen här, att hon tar en hudcell och direkt omprogrammerar den till en dopamincell utan att gå via stamcellstadiet överhuvudtaget.
Ja, det verkar ju väldigt bra.
Snabbare, enklare och troligtvis i framtiden bättre.
Sa Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds universitet, om hur hennes forskargrupp försöker fortsätta att flytta fram gränserna för stamcellsforskningen. Innan dess hörde du henne berätta om den stora ökningen av kliniska försök med stamcellsterapi som har skett under de senaste åren. Ett viktigt steg på vägen mot nya behandlingar mot till exempel Parkinsons sjukdom. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
My Råveder, Johan Persson tackades av i riksdagen. Hur fin var avtackningen?
Jag tror att han fick de sämsta presenterna jag har sett någon partiledare få i sin avtackning.
Helena Isén, ska Liberalerna regera med Sverigedemokraterna efter nästa val?
Nu har i alla fall en erfaren liberalpartist föreslagit det, så vem vet?
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Tillsammans med Marie Lundström tipsar författaren Mårten Melin och kritikern Lotta Olsson om barn- och ungdomsböcker att läsa under sommarlovet. Du hörde om en halv timme. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
Här är lunchekot där vi ska få höra om den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Senare om att kriminella gäng i Sverige allt oftare använder handgranater enligt polisen. Och språkcoachning i kombination med praktik hjälper utrikesfödda att få jobb. I studion Carmen Dixon. Ja, först alltså om det spända läget mellan Israel och Iran. Med oss nu från Jerusalem, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous. Samar, vad kan du berätta om det som sker?
Ja, de senaste timmarna så har flyglarmet ljudit i olika delar av Israel på grund av både en drönarattack från Iran och en robotattack som Houthierna i Yemen genomförde. Men både drönarna och roboten har nu skjutits ner av det israeliska luftvärnssystemet. Israelerna har gått igenom ännu en svår natt med minst två våg av robotattacker som riktades främst mot storstadsområdet Tel Aviv och också mot norra Israel runt staden Haifa. En robot slog ner i ett område i Tel Aviv som heter Tach Tikva. Minst 8 personer har dödats och 300 har skadats under natten.
Israel hotar Iran med vedergällning. Försvarsminister Israel Katz säger idag att civila kommer att lida. Hur ska man tolka det?
Ja, det tolkas som att Israel kommer att attackera civila mål som hämnd på att civila i Israel har dödats. Men många civila har redan dödats i Iran. I helgen så attackerade Israel ett flervåningshus där 60 civila dödades, varav 20 var barn enligt Iran. Idag höll talesperson för det iranska utrikesdepartementet en presskonferens där han visade upp bilder på iranska barn som har dödats i israeliska attacker. Flera av de här kärnfysikerna som dödades tillsammans med deras familjer. Och över 220 människor har dödats i Iran enligt iranska uppgifter. Men det är oklart hur många av dem som är civila. Men vi vet inte heller hur många israeliska militärer eller icke-civila har dödats. För det råder krigscensur här i Israel just nu.
Ledarna för G7-länderna möts idag och utvecklingen i Mellanöstern står förstås högt på agendan. Vad kommer de att prata om på mötet?
Ja, man kommer att diskutera en väg ut ur det här kriget. Flera G7-länder väntas uppmana USAs president att använda sitt inflytande över Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att få stopp på den här farliga utvecklingen i Mellanöstern. Men G7-länderna är inte överens i sin syn på Israels initierade krig eller attacker mot Iran. Tyskland verkar visa förståelse för Israels agerande till skillnad från till exempel Japan. Så man har bestämt sig nu för att inte gå ut med ett gemensamt uttalande på grund av de här olika synerna man har på Israels agerande.
Hur troligt är det att vi kommer att se en nedtrappning av konflikten?
Ja, än så länge så finns det inga indikationer på att det här kommer att deeskalera. Både Iran och Israel har utlovat ännu mer attacker de kommande timmarna och dagarna.
Tack så mycket, Samar Hadrous, Mellanöstern-korrespondent. Vi ska gå inrikes nu. Kriminella grupperingar i Sverige använder allt oftare handgranater. Trots att polisen upptäckte det här redan förra året har utvecklingen fortsatt i fel riktning. Det säger Malin Nygren, chef för polisens nationella bombdatacenter.
Tråkigt nog så ser vi fortfarande en god tillgång på handgranater och efterfrågan är stor.
Under förra året såg polisen en ökning av handgranater i kriminella miljöer i Sverige och utvecklingen har fortsatt i år enligt Malin Nygren.
I förhållande till de ärenden som vi hanterar, både de ärenden där någonting exploderar men också där vi gör kanske fynd eller tar beslag, där ser vi ju att det blir vanligare för oss att det är handgranater som används vid de här attackerna eller som vi tar i beslag.
Under året finns flera fall där handgranater kastats in i bostadshus och lägenheter. Bland annat finns uppgifter om att det var en handgranat som kastades in i ett rum där en mamma och hennes barn i förskoleåldern låg och sov i april i år. Andra exempel är handgranater som blivit liggande på en cykelbana, som hittats på en tågstation utanför en förskola och i en ryggsäck i en hamn. En handgranat innehåller tusentals små metallkulor som skjuts iväg när den detonerar.
De är tillverkade som att användas i krig för att sätta en motståndare ur spel, det vill säga allvarligt skada eller döda en människa. Det är det enda syftet med en handgranat.
Att man just nu ser en stor efterfrågan på handgranater bland kriminella beror enligt Malin Nygren på att det blivit svårare för dem att komma över legala sprängmedel från till exempel byggen. Men det har också andra orsaker, säger hon.
Det är dels att det finns en tillgång till dem ute i Europa. Det finns ju tillgång till handgranater på den kriminella marknaden från flera länder. Handgranaterna är också relativt enkla att använda.
Reporter Henrika Åkerman. Och nu under sommarlovet ökar risken att kriminella gäng söker upp barn och unga för att få dem att begå brott. Det här varnar polisen i Umeå för.
Vi ser ju ökande tendenser till att äldre försöker rekrytera barn och unga in i kriminalitet, även här i Umeå och Västerbotten. Och det kanske vi ser lite tydligare nu i år mot i fjol. Så absolut så är sommarlovet lite ökad risk, mer egen tid för barn och unga och mindre vuxennärvaro. I Umeå så kan det ske överallt.
Därför är det viktigt att ta koll på vilka kompisar ens barn och unga har, säger Maria Forsberg och radar upp varningstecken.
Dubbla telefoner, det är ett supertydligt tecken. Det är väldigt få barn och unga idag som skulle behöva dubbla telefoner. Förändrat beteende, mycket swishar, pengar, nya kläder, sådana saker ska man vara vaksam på.
Därför blir aktiviteter och sammanhang extra viktigt, konstaterar Ibrahim Al-Turk som är pappa och ideell fotbollstränare i Ersboda SK i Umeå.
Jag känner mig inte orolig, men jag vet att det är jätteviktigt med aktiviteter. Det måste finnas för alla ungdomar. Är de på fotbollsplanen så vet vi att de är på en bra plats.
Reportrar Lova Nyqvist Sköld, Tora Larsson och Agneta Johansson, P4 Västerbotten. Utlänningar som dömts till fängelse i Danmark ska skickas till Kosovo för att avtjäna sina straff där. Det rör sig om ett omstritt fängelseavtal som är lukrativt för Kosovos rättsväsende. Den danske justitieministern Peter Hummelgård riktade ett stort tack till Kosovo när landet godkände avtalet.
And that is a very big help for Denmark in a time where we have a very, very pressured prison and probation services in Denmark.
Det här är till stor hjälp för Danmark i en tid när vi har en väldigt pressad situation i våra fängelser, sa Danmarks justitieminister Peter Hummelgård när han besökte fängelset som ska ta emot de danska fångarna. Det rör sig om 300 utländska fångar, alltså inte danska medborgare, men som är dömda i Danmark, som flyttas till ett nyrenoverat fängelse i byn Pasjak, sydöst om Pristina. Avtalet slöts redan 2022, men ratificerades av Kosovos parlament först 2 år senare, alltså förra året. Totalt betalar Danmark 200 miljoner euro, ett stort belopp för det fattiga Kosovo. Det är 6 gånger Kosovos årliga justitiebudget. Avtalet har väckt kritik från bland annat FNs tortyrkommitté och flera människorättsorganisationer. De varnar för att rättssäkerheten kan urholkas när länder placerar sina fångar inom andra jurisdiktioner. Men flera EU-länder följer nu avtalet noga. Och Sverige har öppnat för att hyra fängelseplatser i Estland. Farhågorna och kritiken till trots, den danska justitieministern väntar otåligt på att få skicka iväg landets fångar till Kosovo.
There's no doubt that we would have liked to seen that started earlier, but nevertheless.
Det är ingen tvekan om att vi hade velat ta igång detta tidigare, men oavsett är vi glada över att vi har nått den här fasen nu, sa Peter Hummelgård på en pressträff i Kosovo efter att regeringen ratificerat avtalet. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Antalet polisinsatser kopplade till vapen har ökat dramatiskt i Island och polisen varnar för en oroande utveckling liknande den i övriga Norden. Ranveig Thorisdottir jobbar vid den isländska rikspolisen.
Of course we are worried about it. Of course this it's always worrisome to see changes. And bringing a weapon into a scene of course makes everything more dangerous.
Självklart är utvecklingen oroande, säger Ranveig Thorisdottir när hon tar emot Ekot i rikspolisens lokaler i centrala Reykjavik. Antalet utryckningar för specialstyrkan i Island som åker vid larm om vapen har ökat från 174 stycken 2016 till nästan 480 förra året enligt polisens statistik. De flesta fallen handlar om kniv- och stickvapen. 17% av larmen hittills i år har handlat om skjutvapen. Och en del av ökningen kan förklaras med en ökad benägenhet hos allmänheten om att larma, menar Ranveig Thorisdottir. Men konstaterar att Island följer utvecklingen i övriga Norden i snabb takt.
It used to be that our forecast was that we would see the same trend in 10 years, but maybe now we are seeing the same trend next year or something like that.
Nu ser vi samma utveckling i Island inom ett eller två år istället för 10 som förr, säger Ranveig Thorisdottir. Och här finns också gängkriminalitet med i samtalet.
Of course we have some organized groups, but I think the situation here is quite different from the Nordic countries. It's not as established and not as organized as maybe you can see in other countries.
Carina Holmberg, Reykjavik.
Klockan är ungefär 19 minuter i ett och ni lyssnar på Lunchekot. Strax handlar det om att regeringen ska utreda hur kulturlivets finansiering kan breddas. Men först till Tyskland. En grupp inflytelserika tyska socialdemokrater kritiserar öppet Merz-regeringens upprustningspolitik och vill att Tyskland i framtiden återigen närmar sig Ryssland. Utspelet får stor uppmärksamhet i Tyskland.
Man muss sich mit Ländern wahrscheinlich auch verständigen, deren Werte man überhaupt nicht teilt.
Ja, Ralf Stegner, inflytelserik socialdemokrat i den tyska förbundsdagen, säger till ZDF att man måste kunna komma överens även med länder som man inte alls delar värderingar med. Stegner, som tillhör vänsterflygen i tyska SPD som ju ingår i Merz-regeringen, har tillsammans med flera andra socialdemokrater publicerat vad man kallar för ett fredsmanifest. Där kritiseras bland annat upprustningsmålet på 3,5%. Man vill se ett tyst närmande till Ryssland igen efter att kriget i Ukraina tagit slut och vill också att regeringen Merz tar fler diplomatiska initiativ med mera.
Und ich glaube, es ist eben nicht naiv, auch diplomatische Anstrengungen zu verstärken.
Ralf Stegner säger vidare att det inte är naivt att vilja öka de diplomatiska ansträngningarna för att få fred i Ukraina. Liknande åsikter är utbredda i vissa delar av den tyska befolkningen och partier som AfD och Vänsterpartiet Die Linke har liknande uppfattningar. Manifestet får också stor uppmärksamhet för att det går emot centrala delar av Merz-regeringen där ju Socialdemokraterna också ingår. Det kommer också bara några veckor inför Socialdemokraternas partikongress och det kan nu bli ett splittrande ämne på kongressen. Socialdemokraternas partiledning ligger lågt i kommentarerna än så länge, men förbundskansler Friedrich Merz vädjar om fortsatt sammanhållning i regeringen.
Und ich setze darauf, dass diese Einigkeit auch bestehen bleibt.
Friedrich Merz säger att han utgår ifrån att regeringens enighet i de här frågorna består. Diskussionen om manifestet visar dock att Tyskland fortfarande är rejält oenigt kring frågor som bland annat berör just upprustning och hur den framtida relationen till Ryssland ska se ut. Daniel Alling, Berlin.
Så kallade superkondensatorer i vattenkraftverk ska kunna leverera en jämnare frekvens till elsystemet i Sverige. Det visar forskning från Mittuniversitetet. Med den här tekniken hade det stora strömavbrottet i Spanien och Portugal i våras kunnat förhindras. Det säger Viktor Dölen, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Ja, just för vattenkraften så använder man ju superkondensatorerna som ett buffertlager för att balansera frekvensen, där vattenkraftverket inte riktigt hänger med i de snabba svängarna.
Viktor Dölen på Mittuniversitetet i Sundsvall menar att elsystemet i Norden inte alls är lika känsligt som i södra Europa, där man har en större mängd solel installerat i systemen. Även om man i nuläget inte vet om det var exakt det som orsakade strömavbrottet på Iberiska halvön i våras.
Man har som arbetshypotes att det var från en frekvensdipp. Det kan ju leda till väldigt stora strömavbrott.
Men skulle spänningsfrekvensen variera allt för mycket kan det leda till strömavbrott även här, säger han. Därför kan snabba energilager, som till exempel superkondensatorer, vara viktiga för att stabilisera upp elnätet.
Ja, ifall frekvensen avviker för mycket så kan det bli ett stort avbrott.
Den här tekniken kan förutom i vattenkraftverk också i princip kunna användas i vind- och solkraftsparker. Och går forskningen bra kan den första installationen av superkondensatorer bli vid vattenkraftverket i Sollefteå.
Om vi kan visa på att det funkar på ett säkert sätt så kanske vi hade kunnat prova det i Sollefteå. Förhoppningsvis 2027 någon gång.
Det säger Viktor Dölen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. På onsdag kommer Riksbanken med sitt räntebesked och många bedömare tror att det blir en räntesänkning till 2%. En av dem är Kristina Nyman som är chefsekonom på Handelsbanken.
Givet att inflationen som jag bedömer är under kontroll så behöver ekonomin nu mer stöd. Vi behöver verkligen få den här återhämtningen i svensk ekonomi så att inte det skjuts ytterligare på framtiden och riskerar att få en negativ utveckling på arbetsmarknaden.
Det lutar åt att landets bolånetagare får en räntelättnad lagom till midsommar. Aktörerna på räntemarknaden räknar med en sänkning på onsdag med 25 punkter till 2%. Och inför beskedet har ett par banker sänkt sina bolåneräntor. Dock är det relativt små sänkningar. Men alla är inte överens. En som går emot strömmen är Danske Bank där Susanne Spektor är chefsekonom. Hon säger att det är ett knepigt läge men tror att Riksbanken ligger still med räntan.
Inflationen är för hög och företagen signalerar fortsatta prisökningar. Och vi tror att det vore klokt att verkligen se att prisplaner och inflationen kommer ner. Inte minst med de nya riskerna för energipriserna efter helgens eskalering mellan Iran och Israel.
Dessutom väntas regeringen i veckan föreslå lättnader i amorteringskraven. Vilket kan påverka Riksbankens beslut, menar Susanne Spektor.
Det är fortfarande oklart exakt vilka besked som kommer. Men Riksbanken har ju varit tydlig med att man inte vill se lättare amorteringsregler. Utan är måna om den finansiella stabiliteten. Så på marginalen så kan det göra Riksbanken lite mer försiktiga med räntesänkningar.
Susanne Spektor tror istället på en räntesänkning efter sommaren och att styrräntan sen stannar där resten av året. Kristina Nyman på Handelsbanken är däremot mer optimistisk. Förutom en räntesänkning på onsdag tror hon att Riksbanken flaggar för ytterligare en till i år. Det skulle innebära en styrränta på 1,75%.
Vi tror att man kommer glänta lite på dörren och kanske formulera sig ungefär som att vi kan inte utesluta att det kommer ytterligare en räntesänkning i höst om det skulle behövas.
Reporter här Ylva Tidevall. Och vi ska ta en titt på börserna och valutorna. Stockholmsbörsen har gått upp med 0,8%, London upp 0,4% och Frankfurt 0,4% upp också. En dollar handlas för 9 kronor och 46 öre och en euro kostar 10 kronor och 96 öre. Språkcoachning på modersmål i kombination med praktik gör att fler utrikesfödda får jobb. Det här visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska åtgärder. Ulrika Wikman är en av forskarna bakom rapporten.
Den här språkpraktiken inleds med en introduktion på deltagarens modersmål så att den enheten som har den här insatsen har tvåspråkiga coacher som både kan svenska och deltagarnas modersmål. Och sen matchas de då till arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor där de är 3 månader och där fokus är att de verkligen ska lära sig svenska.
15,8% av utrikesfödda var arbetslösa när Statistiska centralbyrån mätte i början av året. Det är mer än 3 gånger så hög andel som bland infödda svenskar. Stockholms stad har sedan 2009 satsat på praktik i kombination med coachning på modersmålet för att få fler invandrare i jobb. En framgångsrik väg, berättar Ulrika Wikman, en av forskarna bakom studien.
Det vi finner är väl just att det här ökar sysselsättningen. Det är 15% högre sysselsättning, så att av de som har gått i deltagare i den här jämfört med en liknande grupp som inte fick ta del av det här så har de då 15% högre sysselsättning.
Störst effekt hade insatsen för kvinnor. De män som undersöktes, ja, de hade ungefär samma sysselsättning sysselsättningsgrad som kontrollgruppen som inte deltagit i insatsen.
Den här insatsen gör är ju så att även kvinnorna också får tillgång till en arbetsnära insats som litteraturen i övrigt har sett är väldigt positivt.
Men skulle det kunna vara så att de som går de här programmen helt enkelt är mer motiverade och att det är därför som de har lättare att få jobb? Alltså är det motivation eller är det programmet som leder till framgång?
Ja, det kan vi inte riktigt uttala oss om egentligen.
Reportrar Mattias Plejel och Pia Fridén. Det är förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm. Orsaken är ett elfel och enligt Trafikverket ska en kabel ha skadats vid ett arbete. Prognosen för när det ska vara åtgärdat är satt till klockan 6 ikväll. Flygbolaget Finnair ställer in 143 flyg från Helsingfors flygplats imorgon, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Omkring 6 500 passagerare beräknas påverkas. Orsaken är fackliga stridsåtgärder enligt bolaget. Regeringen ska utreda hur finansieringen av kulturlivet ska breddas. Det berättade kulturminister Parisa Liljestrand på en presskonferens idag. Mårten Andersén från Kulturnytt. Vilken sorts finansiering är det regeringen vill se mer av?
Det är sånt som inte går via skattsedeln. Alltså privat finansiering av typen sponsring och gåvor framförallt. Där då en tidigare utredning av Myndigheten för kulturanalys visat att det finns formella hinder för sådan som man nu alltså vill se hur man kan undanröja.
Är tanken då att det offentliga stödet ska minska i motsvarande grad?
Inte enligt kulturministern.
Jag är helt övertygad om att det kulturliv som vilar på fler finansiella ben blir både starkare, friare och roligare. Det handlar alltså inte, som så ofta påstås i debatten, om att det offentliga ska dra tillbaka sitt stöd och sitt åtagande på kulturområdet.
Det säger kulturminister Parisa Liljestrand alltså. Men vad mer konkret är den här utredningen ska titta på?
Dels ska man titta på regelverket för skattelättnader i samband då med gåvor och donationer och hur det ska kunna utformas på ett sätt som gör att även organisationer inom kulturens område ska kunna godkännas som mottagare. Man ska alltså kunna göra avdrag för gåvor till kulturändamål då. Och dels vill man undersöka hur ett system där det offentliga matchar privata insatser skulle kunna se ut.
Finns det några farhågor med en ökad privat finansiering av kulturlivet?
Jo då, de frågor som Parisa Liljestrand fick på presskonferensen idag kretsade i huvudsak kring återkommande farhågor av det slaget. Varav en då är att sponsorer och donatorer kan tänkas vara mer intresserade av stora prestigefulla institutioner som Operan eller Vasamuseet där den här presskonferensen ägde rum än av små teatergrupper till exempel. Och på det svarade Parisa Liljestrand så här.
Här finns det ju internationella exempel. Som jag nämnde tidigare behöver vi inte gå längre än till våra grannländer för att se att där har man liknande system. Och det är inte så att det är hämmande eller enkom så att säga, riktat till större institutioner utan där har man då lyckats skapa en bredd och en fauna.
Kulturminister Parisa Liljestrand hörde vi där och utredningen ska ledas av Karin Forsreke och redovisa sitt slutbetänkande i maj nästa år. Tack också Mårten Andersén från Kulturnytt. Och med det är det dags för Radiosporten med Selma Jennervall.
Som inleder med ett norskt rättsfall.
Nu har domen fallit mot Gert Ingebrigtsen. Norrmannen frias från åtalet som gäller misshandel mot sonen till lika löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen och mot sin dotter. Däremot döms han för vållande till kroppsskada mot dottern. Hans advokater uttalade sig i samband med domen. Gert Ingebrigtsen är friad eftersom rätten har funnit rimligt tvivel om målsägandens påståenden. Rätten har inte funnit tillräckliga bevis för att Gert Ingebrigtsen har uppträtt på ett sätt som utgör misshandel. Ingebrigtsen döms till villkorlig dom motsvarande 15 dagars fängelse samt skadestånd på knappt 10 000 svenska kronor. Åklagaren yrkade på 2,5 års fängelse. Gert Ingebrigtsen har hela tiden nekat till brott.
Reporter Moa Berander. Och redan nu börjar vi blicka fram mot vinterns OS.
Gabriel Landeskog är uttagen till Tre Kronors OS-trupp.
Få in han i vår grupp känns väldigt inspirerande och bra.
Det säger ishockeyförbundskaptenen Sam Hallam som idag presenterade 6 spelare till OS i Milano Cortina där flera tunga NHL-namn finns med. Rasmus Dahlin, Viktor Hedman, Adrian Kempe, William Nylander, Lucas Raymond och Gabriel Landeskog är de första som blivit uttagna. Landeskog som missade hockey-VM på hemmaplan gjorde nyligen comeback för sitt Colorado efter 1000 dagars frånvaro.
Reporter här Gustav Bjärresten och Pontus Lind.
Producent för Lunchekot idag var Emil Östman och jag som sitter i studion heter Carmen Dixon. Nu land och sjöväder.
Och det ska ni få från mig, Caroline Wahlberg. Svalare luft har rört sig in över landet och nu i början av veckan väntas ostadigt väder i främst nordvästra Svealand och Norrland med tidvis regn eller skurar. På midsommarafton så väntas rätt så klassiskt sommarväder med växlande molnighet och mest uppehåll. Risken för bränder i skog och mark är stor på Öland och vid Götalands ostkust samt i delar av sydöstra Svealand och området kring Vänern och Vättern. Prognos till imorgon kväll. Götaland med Öland och Gotland. Molntäcket har börjat spricka upp västerifrån och i eftermiddag växlande molnighet. I natt varierande molnighet med delvis klart väder och 10-15 grader. Imorgon varvas soligt väder med molniga stunder och på dagen vid västkusten 16-18 grader. Annars 20-24 grader, varmast vid ostkusten och på Öland. Västlig vind med friska vindbyar. Svealand, växlande molnighet och i Dalarna en del skurar som ikväll också berör östra Svealand. I natt på många håll klart väder och 10-15 grader, i norra Dalarna 5-10 grader. Imorgon ökad molnighet och i Värmland och Dalarna lokalt något regn. I norra Dalarna 14-18 grader, annars 18-22 grader. Och via västlig vind med friska vindbyar dagtid, i natt tillfälligt svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Till en början längst i norr regn, annars en del skurar lokalt med åska. I natt i Jämtland och Ångermanland molnigt, men annars mest klart väder och i natt 8-12 grader. Imorgon tätnar molnen under dagens gång och från eftermiddagen regn eller skurar. 15-20 grader, varmast i Gästrikland och Hälsingland. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Södra och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I natt 3-8 grader, imorgon 8-12 grader. På Karlfjället i norra Lapplandsfjällen lägre. Fram till i natt i Lapplandsfjällen ostlig eller sydostlig vind, annars västlig. Och så norra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar längst i norr och regn sprider sig långsamt norrut med norr Tornedalen först sent i kväll eller i natt och i natt 7-11 grader. Imorgon halvklart till mulet och längst i norr kan regnet dröja kvar, i övrigt lokalt någon skur. 12-16 grader, i kustlandskapen 16-19. Ostlig eller sydostlig vind, i kväll och i natt svag vind, imorgon vind omkring väst. Och så en sjörapport. På de östra farvattnen tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt, men imorgon allmänt god sikt. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak. Skagerrak omkring väst 10-15 meter i sekunden från i natt 8-13. Kattegat omkring väst 8-13, imorgon 5-10. Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 5-10. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 7-12. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 5-10, i natt tillfälligt 8-12. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet växlande 1-5, ikväll syd vridande till nordväst och ökande till 7-11. Imorgon avtagande till 3-8 och på eftermiddagen syd eller sydväst. Norra Bottenhavet och norra Kvarken växlande 1-5, i natt nordväst 5-10, imorgon förmiddag sydväst 3-8. Och så Bottenviken, nord eller nordost 3-8, i natt nordväst 5-10. Imorgon förmiddag åter 3-8 meter i sekunden och på eftermiddagen sydväst. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg och Malmö 17. Karlskrona 18, Kalmar 19, Visby 15, Jönköpings flygplats 16. Norrköping 17, Karlstad 18, Gävle 19, Mora 21, Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet hade Pajala och Naimakka i nordligaste Norrland med 0 grader. Och där slut från SMHI.
Klockan 1 träder vi in i litteraturens värld. Och det handlar om barn- och ungdomsböcker. Är du förälder eller kanske mor- eller farförälder och undrar över hur du ska få dina barn eller barnbarn att läsa i sommar? Ja, då ska du lyssna nu. Här är Lundströms bokradio. Programledare Marie Lundström.
Vad har hänt med Marie? Frågade grannen. Va? Har det hänt något? Sa pappa. Det som hade hänt var att jag ihop med mina kusiner tagit cykeln och gett mig av till biblioteket. Och det låg ju inne i stan och skulle man dit fick man väl ändå ta och sminka sig. Jag skulle fylla 12 och smetade på mig ögonskugga så pass att grannen som körde förbi vart övertygad om att jag fått en blå tira. Det var på det viset, översminkad och överspänd, som jag i hyllorna bland barn- och ungdomsböckerna letade mig fram till något som skulle få ett oändligt sommarlov att lyfta. Långt senare har jag som förälder känt ett eget krav på att just inför sommaren langa fram en bunt med riktigt bra böcker åt mina barn. Böcker som kanske skulle kunna bli deras lyft och minnen för livet. Inför denna korta, evighetslånga sommar har jag samlat 2 kunniga i studion för att, bästa lyssnare, se om vi kan få fram en sån bunt med böcker för sommarlovet 2025. Lotta Olsson, som genom åren skrivit i Dagens Nyheter om bland annat barnböcker, du har slutat där, skriver nu för tidningen Vi läser och frilansar. Välkommen!
Tack!
Mårten Melin, välkommen!
Tack.
Född 72, debuterade som författare 2003, har gett ut över 100 böcker, dikter, noveller, barn- och ungdomsromaner, bland dem Spöksystrar-serien om 2 bästa kompisar, en som är levande och en som är ett spöke. Varför började du en gång i tiden skriva?
Jag skrev dikter för vuxna eller för jämnåriga eller för mig själv kanske. Och så småningom gick jag på skrivarlinjen på Skurups folkhögskola. Fortsatte skriva dikter som ingen ville ha. Men sen skrev jag ett diktmanus för barn. För jag tänkte att det skulle man kanske kunna göra. Och jag har varit intresserad av barnkultur och jobbat med filmfestivaler och på serietidningar. Och det blev antaget. Mm. Så det var så jag trillade in på den banan.
Och vilken ålder skriver du för?
Jag har sett mig mest som en mellanstadieförfattare. Det som på biblioteksspråk än så länge heter HCG. Men jag skriver för lågstadiet också. Mm. Men då jag träffar mycket barn i skolan upp till 7:e klass.
Men det vi brukar kalla kanske lite slarvigt för bokslukaråldern kanske?
Ja, nu är det inte alla barn som är bokslukare nu för tiden. Men det kan vi ju prata om.
Nej, det ska vi prata om i alla fall. Men vad är den största utmaningen med att skriva för den här åldern? Vad är det som är... Men både utmaningen och det roliga på något sätt, vad är det som...
Det som är roligt, det är att det är väldigt roligt att träffa barn. Mm. Och det gör jag ju på författarbesöken som jag får komma på för att jag skriver för dem. Det är också en ålder där det händer väldigt mycket saker för första gången. Man kanske åker in till stan själv första gången. Man kanske råkar träffa en vampyr för första gången också. Det är liksom lika stora grejer. Jag känner att det finns en väldigt stor frihet i barnboken.
Med det börjar vi bygga den här bunten med sommarläsning här. Första boken vi lägger dit är skriven av Ingvild Bjerkeland. Vad heter den, Lotta?
Odjuren, och den är första delen i en, vad ska man säga, dystopisk serie för barn. Det är en av alla dessa dystopier, men här är det bokstavligt talat odjur som har invaderat Norge och jagar iväg två barn som flyr. Det är en 13-åring, en 13-årig pojke Abdi och hans 5-åriga syster som försöker att komma undan odjuren och nå fram till kusten för att kunna rädda sig.
Mm. En bok på 104 sidor i översättning från norska av Ylva Kempe. Och den här nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomsbokspris när den kom. För läsare från 10 år, en allåldersroman, håller du med om det, Morten?
Ja, jag håller med om att många vuxna borde läsa barnböcker överhuvudtaget.
Ja!
Och det här är ju ett jättebra ställe att börja på. Det här är ju en otroligt spännande bok där man hamnar i handlingen direkt från första raden. Det finns ju inget onödigt fluff alls här. Det går ju verkligen, det är verkligen pang på.
Mm.
Och sen kommer det lite tillbakablickar, men... En berättelse som verkligen fångar läsaren från allra första början.
Och en intelligent dystopi. Det finns så många som bara är så här, åh, det ryner överallt och så är det monster och så är det bara någon slags, vad ska jag säga, actionkänsla. Folk bara springer runt och försöker rädda livet på sig själva och så är det inget mer. Men Ingvild Bjerkeland, hon diskuterar ju också, vad händer med människor i en kris? Hur agerar de vuxna? Och hur rädda barnen blir för, inte bara för monstren, utan också för alldeles vanliga människor som inte går att lita på.
Mm. Ett syskonpar som flyr från odjur som dödar utan förvarning.
Ja, de här odjuren är ju inte med särskilt mycket.
Nej.
Det är väl ett par så här, encounters. Men ja. Utan det läskiga är ju de vuxna.
Ja.
För att de inte vet hur de ska bete sig. Det blir ju exempel på både och. Vuxna som verkligen sviker och vuxna som hjälper och räddar.
Och flyktingtemat är ju så starkt i den här boken att det handlar om att lämna allt invant och bara försöka överleva. Och det känns också som en slags... Det är en väldigt bra skildring av hur det är att vara flykting.
Mm. I september i år kommer en uppföljare, eller hur? Odjuren ingenstans att gömma sig.
Men jag ska säga att jag tyckte det var ett bra slut här också. Ja. För den slutar lite i ovisshet och... Jag ska inte säga att jag blir besviken att det kommer en tvåa, för jag vill gärna läsa den. Men det är ett bra slut också.
Mm. Odjuren av Ingvild Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Nästa bok har vi här. Du har dem också så fint här, Mårten, i studion här på bordet.
Jag ska komma ihåg vad figurerna heter i böckerna, för jag är väl tålig på att komma ihåg.
Ska vi ta den här Nils Lundqvist här då? Bok, den heter ju Viken. Ja, nu kommer den upp där. Ja, det här är andra boken på 365 sidor i en serie som heter Den yttersta vildmarkens historia. Första boken har titeln Kuben och den vann bland annat Barnradions bokpris 2023. Författaren Nils Lundqvist är lärare, bor i Skellefteå. Vad handlar de här böckerna om, Mårten?
Ja, det här är ju också en dystopi.
Det är mycket dystopier.
Men det är ju inne också. Jag fattade inte att det här var del två, för jag har lånat boken på biblioteket. Jag tror att de har satt klisterlappen över liksom, siffran två någonstans. Men vi kan väl säga att det går ganska bra att läsa den utan att ha läst Kuben. Jag tänkte att jag skulle läsa den nu istället, i väntan på tredje delen också. Ja, det här är ju en riktig bladvändare också. Inte så tätt skriven som Odjuren, utan det här är ju ändå den tjockaste boken vi har med oss.
Men det börjar väl då i Kuben med en pojke, eller hur, instängd i en kub som är placerad i den här huvudpersonen Johns trädgård.
Som blir levererad till. Det är ju så, John och hans föräldrar bor ute i skogen på en gård och... Dit kommer en väldigt modernistisk, tekniskt avancerad kub som innehåller en liten pojke. Och huvudpersonen John förstår inte alls varför den här pojken ska vara med i deras liv. Men så småningom så får han ju den förklaringen. Och det finns... Staten har blivit ett stort hot med de onda tvillingpresidenterna i söder- som styr hela landet och som når ända ut i den yttersta vildmarken som också är hotad.
Och där rör sig en motståndsrörelse.
Ja.
Vad är det i de här böckerna, Viken och Kuben, som ni verkligen går igång på? Vad är det han har, Nils Lundqvist?
Jag tycker det är väldigt spännande i boken att man inte vet vem som är vem lite. Att alla är inte vem de utger sig för att vara. Det kommer ganska många sådana överraskningar. För det finns en motståndsrörelse, men där finns ju lierade innanför muren.